Stämmer bra det. Om det ska nova eller tela, det funderar jag själv på varandra. Så att det inte så viktigt heller å andra sidan. Men det var intressant i DNS presentation här. Jag tänkte försöka komma tillbaka delar av det, för att det är ju naturligtvis en av de springande punkterna man ska göra det här i praktiken, istället för att bara stå och prata om det på scenen här då. Headlines. Ja, mycket IPv6 diskussioner där, och det kommer hända soon, säger man. Nej, det kommer hända nu, och det händer nu, säger jag då. Det är ett nytt nät, det är för en ny typ av trafik och för en ny typ av användande. Och det är ett största del om adresser, det är det som är hela grejen. Och jag heter Mattias Lignell, jag jobbar på något som heter S-Lab, och vi håller på med teknikrådgivare då, eller Disruptive Technologies eller annat brukar vi kalla det för. Kopplingen Disruptive Technologies och IPv6 kommer inte att ha så många växlar på, det är kanske dumt, men och Scanova formellt sett då, inom telekoncernen. Vi släppte en pressrelease då, som var i samband med Hinet-konferensen när det var i sen våras, början på sommaren, att vi bygger det första kommersiella internationella IPv6-nätet i Europa, världens andra kommersiella IPv6-nät i världen, vad vi vet, men NTT lyckades slå oss där med någon månad med sin pressrelease. De andra näten som finns med kommersiella är inte internationella. Och ja, det handlar framförallt då om core och fix konnektivitet till nätet då. I stora drag hur det kommer att se ut, och delvis redan ser ut då, att där utgår från Stockholm, så följer det något som heter Scandinavian Ring då, Stockholm, Oslo, Göteborg, Köpenhamn, Malmö, tillbaka upp igen då. Då har vi plockat ut egna fiber som vi lyser upp med gigabit Ethernet. Och vi regenererar signalen varje 10-20 mil avstånd, vilket innebär att vi är ganska många punkter där. Och det är vi med switchar på vägen. Och varje sån här punkt är faktiskt ett ställe där vi kan ansluta kunder också. Så att i praktiken så är det väsentligt större granularitet så att säga, än vad vi ser på bilden här då. Vi har en tamp ner till Farsta och alla möjliga olika forskningsanläggningar. Där sitter jag till exempel. Så det är klart att det skulle ha en tamp dit. Vi har en tamp upp till Vasa i Finland. Det var den första som kom på plats. Och det är mycket tack vare ett EU-projekt, Sixinit, som vi deltog tillsammans med ett antal finska företag där uppe. Och tillsammans med BT, Deutsche Telekom och många andra då. Till London har vi en förbindelse ner till en IPv6 exchange-punkt som Beta har satt upp. Och vi håller på och bestämmer hur vi ska göra vidare med USA. Som det ser ut dags, jag vill bara skriva USA, inte för det blir ett luft om man sätter någonting på pränt här. Men som det ser ut för dagen så blir det ändå en node i New York, San Francisco och Pensacola tror jag det heter i Florida. Och vi jobbar ganska mycket med att titta med vilka vi vill peera med och varför, och vilka aktörer finns det som är seriösa. Vi bygger ett kommersiellt nät, det är inte ett labb- och testnät det här. Det har vi andra IPv6-nät som håller på med, det här är kommersiellt nät. Och peering-punkter och sånt, exchange-punkter som vi ansluter oss till. Vi tror väl generellt också att det här med exchange-punkter kanske inte kommer att vara lika stor betydelse framgent, utan att vi betraktar hela nätet som en stor exchange-punkt och ansluter till oss, så ser vi till att det finns konnektivitet till rubbet. Och då har vi stort sett redan. Riktigt exakt när allt det här är uppe i olika delar kan jag inte och vill jag inte säga direkt, men i stora drag kommer det vara uppe i stort sett alltihopa före årsskiftet i alla fall. Och delar av det är redan igång, och till viss del har vi kunder redan i nätet också då. Att gå vidare sen då, ja, det är inte någonting som jag bestämt med än att ja, det beror på vilka kunder som kommer och var de råkar befinna sig geografiskt. Det styr naturligtvis vart vi bygger ut nätet. Men vi har väldigt lätt att väldigt snabbt kunna ta oss till i stort sett var som helst i Europa, var som helst i USA. Många delar i Asien där Telia har egen fysisk närvaro i form av nät då. Den där bilden är på intet sätt heltäckande, utan det är väsentligt mer än så då. Varför IPv6? Ja, vi har varit inne lite grann på det här, så att jag tänkte väl gå igenom ganska snabbt. Men det är det här med att vara en permanent invånare på internet och inte ha liksom något litet kikhåll där man kan, mycket håll där man tittar igenom ibland när man på sin dial-up-förbindelse. Det påverkar hur man kan designa tjänster högst avsevärt. Det har en enorm betydelse. Varför har jag inte tid att diskutera? Ja, det handlar också för en helt nya typ av förutsättningar. Det blir sett mycket mer av peer-to-peer som applikationer som kommer fram idag. Och det är nya typer av affärscase och nya typer av nät som behövs för det. The easy way out att ta hand om det här, att lösa det här, att bygga ett nytt nät. Vi bygger ett nytt overlay-nät som är... Vi integrerar alltså inte det här i de befintliga, som nog alla känner till, så har vi ju en enorm mängd Cisco-burkar, och till viss del så kan man ju säga att Cisco idag supportar IPv6, dock inte hårdvara och sådär. Men vi bygger alltså ett separat nät, och det finns många skäl till det. Kommer vidare dit. Man kan ju grovt förenklat då antingen så att säga komplicera det hela först just med en sån här typ av integrering, och sen senare försöka liksom förenkla och ta bort det som inte längre behövs. Eller så börjar man den enkla vingen, och sen vartefter som det verkligen finns behov så integrerar man saker utav, oftast utav skaleringsskäl och sådär, kostnadseffektivitetsskäl då. Nu har det hänt någonting med grafiken, så jag spelar ingen roll. Ni ser det mest i alla fall. Alltså att integrera saker skapar en väldigt stor komplexitet då. Jaha, där kom det. Det kan leda till vissa bekymmer vad gäller dimensionering, vad gäller management, övervakning och hantering. Det är mycket vad gäller ett stora nät som är inte bara ren övervakning utan alltså en mer administrativ karaktär runt omkring. Eller sånt kan bli väldigt struligt när man knyter ihop saker för mycket. Och sen kanske i synnerhet någonting som i princip alltid glöms bort. Hur ska man ta bort det här sen då när det blir gammalt och så att säga, ska stänga någon gång, så ska vi stänga av strömmen på V4 så att säga. Då har vi så att säga att nu har hela universum gått över till V6. Det kommer ju ta ett tag då, ganska länge skulle jag säga. Men ändå, någon gång så står vi inför det valet. Jag har jobbat i många år just med att utveckla managementsystem. Man måste försöka avveckla det till gammalt. Och det är som regel väldigt komplext, väldigt svårt att faktiskt ta det klivet. För det finns alltid relationer. Då. Så hålla saker separerade men väldefinierade gränssnitt är definitivt bästa sättet att starta, men det säger ingenting om hur vi går vidare sen då. Så nytt nät igen där då. Varför gör vi det här då? Ja, det är adresser helt enkelt. Och sen så finns det massa snygga features, vi har varit inne på det då. I övrigt då, autokonfigurering, mobilitet, lite bättre säkerhetsstöd. I stort sett alltihopa det där går att göra idag på V4. Mer eller mindre bra. Dock som regel lite mer komplicerat. Och det kan vara svårt med stöd för säkerhet om man inte kan göra det end-to-end för att man har nattade adresser varsin enda. Ja, det är inte så bra, till exempel. Så att i stort sett ser vi det som bonuspunkter, men den viktiga punkten är definitivt adresser. Och vi har bekymmer med adresser. Alltså, vi har väldiga problem om vi ska fortsätta och bygga ut bredband till hushåll i den fart som har tänkt oss. Att bara få en enda adress till varje hushåll var en stor fight. Det skulle behövas åtminstone hundratals adresser per hushåll, enligt min mening. Vad man nu har tänkt sig, jag var inte på det senaste Wright-mötet i Prag då, så jag vet inte om det här har hunnit förändras. Jag vet att det skulle upp för diskussion, men jag hade inte tid att åka dit. Men man har tänkt sig att man gör då en /48-indelning till de här 128 bitarna. Och det här är då för delas ut till allihopa, företag och hushåll, you name it, rubbet. Och om man ska ha just precis 48 bitar eller inte, ja, det har jag ingen stark uppfattning om. Men väldigt snabbt.
Vi inom ISG har släppt den här C3148 som precis kom ut som skriver hur den här uppdelningen ska vara. Och det bygger på att det är i princip är alltid en slags.
Jag har läst ett dokument som har rekommendation, men finns det något som säger att det ska vara så? Det... Vi tar det sen efteråt. Okay. Det är jätteintressant.
Men jag vill bara hänvisa till den här 3178, för att den beskriver också lite grann
Men jag pratade med Right Folk bara för någon vecka sedan och då var det fortfarande så här oklart. Så därför som jag inte vill det. Hur som helst. Det viktiga ändå är, vill jag säga, att det är en fix brytpunkt. Det är väldigt bra. Därför att det blir ändå lättare för en kund, stor som liten, att faktiskt vara oberoende, någorlunda oberoende av vilken som är operatören. Nu kommer jag in lite grann på vad du pratade om då. Men att man kan byta operatör, man kan multihoming av flera leverantörer samtidigt utan att det slår allt för hårt på den interna, eller kanske till och med inte alls på den interna adresseringsstrukturen. Då. Och sen då även för en operatör själv att kunna adressera om sitt egna nät, vilket är väldiga bekymmer idag. Då. Och jag vet hur du sitter och tänker nu, men jag kommer dit igen och svara på dina tankar, tror jag, om en liten stund. Då NAT då, som ett alternativ, ja, det är lite bekymmersamt. Jag tror att ni känner till de flesta. Men grundproblemet är att det är mer med en på en typ av applikationer. Då. Och vad, jag ska inte ha Maybach Future Services, men vad vi definitivt vet är att det kommer att slå på framtida typer av tjänster. Du får nog leva med att jag drar över faktiskt.
Oh, jag anar det.
Och ett exempel här är då IP-telefoni. Där kan ske på flera olika sätt, men jag vill då starkt förespråka SIP istället för H323 som protokoll. Då. Och vad den i princip händer då, att en telefon går upp till proxyservern för att leta reda på vem man ska prata med. Men den här telefonen har då gått upp och registrerat sin nattad eller svart adress i proxyservern, varpå det blir bara skräp. Egentligen kommer man nog inte ens så där långt överhuvudtaget. Och det är också lite grann min replik till din presentation som du hade då, att du tog aldrig med SIP proxyserverdelen i DNS. Så att om man sedan över ett år tillbaka kan man ringa vem som helst på Telia via SIP. Bara du har den personens e-mailadress inom hela koncernen. Och vad som händer då är att den här så att säga SIP-inviten går först till DNS-servern för att slå upp vem är det här. Och så måste DNS-servern fatta skillnaden på e-mailadress och så att skicka inviten till e-mailservern. Och då blir det bara skräp av alltihopa. Så att när jag så grenade där ut att man får reda på att när du ska prata med SIP-proxyservern istället. Aha. Och sen i SIP-proxyservern, där är ju telefonerna, eller vad det nu är för typ av device, det är inte bara telefonen som stödjer SIP, själva registrerat sig. Så vilken adress de råkar ha över tiden, det håller SIP-proxyservern reda på. Så att i det caset i alla fall så är det inga problem. Men det finns en massa andra bekymmer där jag fullt ut stödjer vad du säger. Så att det är inte riktigt så illa som du säger. Det är det jag vill säga. Ett annat exempel är, som kanske är mindre känt, är till exempel ett system som har provat där en video streamingtjänst över IP som är en hårdvaru set-top box som då för att man ska kunna skydda sig från fraud att någon eller att någon så att säga gör PC med ett program som kan gå upp och registrera sig på den här streamingservern och låtsas vara då en set-top box och sen kunna titta på film gratis, så tar man då ett serienummer och lite annat plus IP-adressen, så skickar man upp det till videoservern för att registrera sig och så blir allting frid och fröjd. Grejen är att man då tar en svart adress här för att registrera sig. Det här är en fast koppling sen. Ja, då förstår ni själva att det inte går så bra. Den här bilden hoppar jag väl över. Det finns en massa olika sätt att lösa saker på, och både dual stack och native och you name it. Native generellt sett är en enklare, rakare väg att gå. Ja, det finns tillräckligt med standards runt omkring det hela. Istället för att det var en standardiseringsdiskussion där. Jag skulle säga att det finns tillräckligt med standards. Och så går vi inte in i diskussioner om exakt vad det finns och inte finns. Och för att komma till skott. Men allting är inte 100% löst. Sorry, det har alltid varit med internet. Det har aldrig varit 100% löst någonting. Liksom. Så att det är ett helt normalt tillstånd. Jag har inga bekymmer alls med det. Vad gäller core equipment, ja, det finns tillräckligt för att komma till skott där. Även vad gäller liksom access, större accessnät finns det också utrustning för att komma igång. Jag själv använder Hitachi som jag hörde förut. De har hårdvarustöd. Jag fysiskt tagit på det, använder det, kör det. Det finns andra som påstår att de har det, men inte riktigt. Så att, jag tror att NEC är väldigt nära hårdvarustöd, men du kan inte få det ännu. Vad gäller residential-biten här då, är det dock lite trickigare, och det egentligen innan man har löst det så kan det bli stor volym på det hela som man har kommit någonstans då. Och just Residential Gateway, så är det då en minirouter för V6. Det har jag inte sett några som är... Ja, som har en prislapp som att det skulle vara något att tänka på. Det är inget svårt att göra en sån, men det är ingen som har gjort det. Och annars så finns det stöd på ett allt möjligt. Sådana PlayStation 2, IPv6-grejer och stöd i någon labbversion och sådär. Och Windows. Just vad gäller Windows är det viktigt att notera att det har vissa betydelsefulla begränsningar. Så där. Att det är, alltså, vad Windows gör och vad de påstår att de ska göra vad gäller stöd för IPv6 funkar rätt bra, vill jag säga. Men det finns inte något stöd för att slå upp mot DNS rent native, utan man måste gå en dual stack och slå upp på en V4 DNS där du får ett QRA record tillbaka, och sen kan du gå native vidare. Och det gör ju enorma begränsningar för hur man kan bygga ett nät. Man måste alltså ha IPv4 konnektivitet ut till alla hostar. Det är vansinne. Och det finns naturligtvis kan jag inte säga, men det finns inget stöd för IPv6 i de här klassiska Office-paketgrejerna ännu heller. Det ska man ha två åtanke. Utan det enda som finns är i de här basic-applikationerna, Telnet, Ping, Traceroute, FTP och sådär. Det finns viss basal router-funktionalitet och stöd för IPsec och sånt där också. Så att de börjar komma på spelplanen. IPv6 skeppas i Windows XP, men det är lite trickigt att enabla det. Det är inget som du får framför näsan automatiskt, men det är i alla fall med i leveransen. Och du kan ladda ner det själv från deras webbsite själv. Det finns tre olika versioner, håll koll på vilken du har, annars får du bekymmer att reda ut den där mässan efterhand sen. Problems, opportunities. Ja, vi tror att vi kommer att gå om. Alltså, vi har väldiga bekymmer i nätet idag, att trots att vi har byggt ett helt ny infrastruktur med det fetaste som finns i routerväg. Och allting är dubblerat, triplerat och så vidare, så i alla fall att det håller på att gå i backen ändå. Så att, och det är också ett argument varför just några exchange-punkter också inte heller man kan tänkas fungera, för att det blir så enorma volymer på trafiken, så man måste hitta liksom en mera meshad form av nät, men då inte full mesh naturligtvis, utan alltså en plattare hierarki är egentligen det jag säger. Och kanske olika typer av tvär förbindelser direkt till andra som man har stora trafikvolymer att byta ut till. Exakt hur det kommer se ut och hur det slår till fördel eller nackdel med IPv6, ja, det kan jag inte säga rakt upp och ner så här. Multihoming kommer också påverka det här. Hinner inte gå in på hur, men både för- och nackdel i det här sammanhanget också då. Olika accessbekymmer kan det bli också. Vissa fall bra och dåliga. Vi får nog lämna det med. Mognadsgraden har varit inne på. Så återigen för oss. Varför vi gick ut med den här pressreleasen från början var helt enkelt att komma igång och försöka skapa marknad som egentligen inte finns där ute. Där alla står och pekar runt på varandra i ring. Ingen köper IPv6-utrustning från leverantörerna därför att det inte finns några kunder. Det finns inga kunder, för det finns inga nät, för det finns inga tjänster och så vidare. Så att vi vill visa att vi är vetesinne här på allvar och hjälpa våra kunder att komma igång. Och visa att vi ligger i framkanten, eller den absoluta framkanten, faktiskt vara i ledartröjan på oss. Då börjar med transporttjänster och i Europa, Norden och sen resten av världen. Det var det hela.